Kopodden av Växa.
Det är nog lite rörigt för stunden här. Vi har lite byggnation igång här nu. Så att,
Det rör sig ju i de flesta ändar, om man säger. Det sker ganska mycket inom växtodlingen. Och det är mycket djur nu som ska ut på bete. Och vi håller på att renovera maskiner. Och...
Oj, titta där. Kolla, det här är väl typiskt den där. Det här är jag tittar på. Där, titta.
Ja, det är
flugpapper. Vad länge sedan man såg ett
flugpapper. Ja, det där är nog, har nog legat länge.
Här på den här typen av verksamhet drar ju till sig en del flugor på sommaren, om man säger. Det kan vara lugnt säga.
Herregud, här ligger de då som ett minne.
Ja, den.
Det går att få stopp på dem. Ja. Ifall någon ko är oroligt.
Ja, precis.
Här är Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Hallå där. Denna kopodd tar vi oss till Östergötland och träffar bröderna Johansson som tog emot det allra första mjölkbondepriset 2012.
Det var ju nytt, man visste knappt om det heller. Det var ju för första året. Jag tycker nog att nivån på de som blir årets mjölkbönder successivt höjs. Alltså det,
och så blygsam du.
Nej, det är nog rätt mycket sanning i det.
Thomas och Peter har sedan dess, de tog emot priset från kungen, utvecklat gården Eneberga på Vikbolandet. Man har förvärvat flera gårdar runt om och utvecklar ständigt sitt företag.
Man kan ju alltid önska lite mer, men det är väl hela tiden en strävan framåt.
Idag är Eneberga gård alltså som sagt betydligt större än när de fick priset 2012. Och man har gått från en uppbunden besättning till lösdrift. Och man har nu alla mjölkkorna hemma.
Fram till 2009 hade vi ju mjölkkorna på den arrenderade gården. Och det var ju det gamla uppbundna systemet. Sen så byggdes ju den här anläggningen och så körde vi vidare med ett färre antal uppbundna kor fram till 2015 kan man säga. Då köpte vi en granngård här till Eneberga som heter Linåkern. Och där fanns det också en befintlig mjölkproduktion då med 130 kor. I samband med det så la vi ner mjölkproduktionen i det uppbundna stallet. Och sen så körde vi både Eneberga och Linåkern med mjölkproduktion fram till 2019.
Men det måste ha varit stressigt då, hålla på att fara fram och tillbaka eller?
Ja, det är klart, det är ju inte något optimalt. Det kräver ju mer personal och det var väl ingen långsiktig lösning som vi såg heller att vi skulle köra mjölkproduktionen på två ställen. Utan syftet med att vi köpte till det var väl att vi framöver skulle plocka hem de mjölkkorna till Eneberga och koncentrera mjölkproduktionen hit och använda de stallarna på Linåkern till kalvar, ungdjur och sinkor och så. Tanken var nog från början att det skulle ske lite fortare från att vi köpte det 2015, men vi flyttade ju ihop korna 2019.
Ska vi gå ner? Ska vi närma oss?
Det gör vi.
Det är väldigt vackert hur det ligger här, hörrni.
Ja. Eneberga gård.
Eneberga gård ligger i Östergötland. Drivs av Thomas och Peter Johansson. Antal kor, cirka 220. Hektar, 500 hektar plus 80 hektar på skötselavtal. Vall, 200 hektar. Bete, 50 hektar naturbete. 15 hektar åkersmarksbete. Antal anställda, cirka 6. Odlar, höstvete, rågvete, korn och havre, lite höstraps. Gillar rasen korn, gillar kor som funkar. Har både röda och svarta.
Här har vi utsikt.
Ja, det här är det kostallet som vi bedriver vår mjölkproduktion på nu. Det är de här platserna och fyra mjölkningsrobotar som betjänar damerna. Nu under betesäsong så står ju dörrarna öppna här, så de får ju gå in och ut här på nätterna är de inne och får aptitlig mat på foderbord. Och på dagarna går de ut och väljer om de vill beta eller vara inne. Så fort det blir varmt och soligt så tycker de bättre om stallet. Så kommer de in. Vi har ju fläktar som kyler dem och de har frisk vatten och god mat. De väljer ju in här nu när de tycker att solen är obehaglig.
Alltså det är klart att produktionen på korna sjunker ju lite när det är som varmast. Och bakterietillväxter och allting, det blir ju ett högre tryck. Det är svårare för dem att klara sig friska. Man upplever ju att det blir lite större problem. Och tittar man till växtlighet och så det avtar ju. Och de här jättetorra somrarna vi har haft de senaste åren, så både betesmarker och vallar stannar ju mer eller mindre helt av när det blir tillräckligt torrt.
Hur får man fixa det då med vatten och mat?
Vatten? vatten. Vi har faktiskt borrat ett källa till här som vi tar vatten från här under vintern nu för att säkra upp just vattentillgången. För vi har ju kört hit vatten tidigare från både vår egna andra fastighet och lite kommunalt vatten under förra året. Vi har svårt att hitta bra med vattentillgång. Så vatten är ju liksom A och O i produktionen. Men när gräset inte växer och vi har svårt med foder då... Vi har haft möjlighet att kunna köpa och vi har rätt så mycket bra kontakter. Så vi har köpt rätt så stora mängder här sista åren med foder. Men får man bara tag i, så det kostar ju att odla själv. Så det har för oss här inte varit något jätteproblem. Det är ju bara att vara tidigt ute och se till att man säkrar fodertillgång så man kan försörja alla djuren med mat. Det är ju A och O om det ska bli något i andra änden.
Givetvis är det ju bättre om det regnar och vi får en produktion på vår egen mark. Men det viktigaste är ju i alla fall att man på något vis löser och får tag i tillräckligt foder och tillräcklig kvalitet.
Hur är det med det här vattendirektivet då? Påverkar det?
Ja, det gör det ju alla. Alltså man får ju tänka sig och försöka gödsla efter det man ska. Och vi har väl inte blivit jättedrabbade, men vi har ju drivit igenom många projekt också. Vi har strukturkalkat mycket av vår åkermark. Vi är ju ett område som har utrinning här till Östersjön. Så man får ju tänka sig för. Så vi har ju mycket av vår mark bevuxen hela året i och med att vi har vallar till djuren. Och det här är området man hössår mycket av. Så att det gäller ju att hålla mycket vegetation igång. Det är väl det enklaste man kan göra. Men det påverkar hela vår näring. Vattendirektivet har varit en het fråga här länge.
Funkar det bra tycker du, eller borde politikerna hjälpa er på något sätt?
Det har ju jobbats mycket från LRF-håll här. En kvinna här på Ickbolandet har varit satt in jättemycket och varit med i mycket. Men vi har inte rakt av blivit så där drabbade nu mer som näring.
Och det gäller ju att vi har folk ifrån LRF-hållet och ifrån våra näring som är med och bevakar våra intressen och ser över alla förslag. För att annars så är det ju lätt att det liksom bara drivs igenom saker som är lätta i teorin men som mer eller mindre sätter väldiga käppar i hjulet för oss. Så det är väldigt viktigt och värdefullt att vi är med och bevakar våra intressen.
Det är mycket man ska hålla ordning på när man är lantbrukare.
Ja, det är ju så.
Idag blir man ju lite påhoppad eller många trodde att allt var bättre förr lite så. När man sitter och pratar med folk så hör man att det är mycket vi bör informera om. Vi har nog betydligt vassare djurproduktion och bara våra mjölkningsrobotar bevakar ju hälsan och larmar så fort den upptäcker något som släpper från mönstret om man säger så.
Hur många är ni som jobbar på gården då?
I stallet här så har vi tre tjejer nu som bemannar det mesta av de dagliga sysslorna. De jobbar i stallet. Vi jobbar också jättemycket med djuren givetvis, men de är inte med något i växtodlingen utan de är bara fokuserade på djuren. Och sen är det vi själva, både jag och min bror och min far som arbetar hela tiden. Och sen har vi lite extra folk som är med och kör och så, men generellt så kan man nog säga att vi sysselsätter ungefär 8 personer i snitt.
Är det lätt att få tag i bra personal?
Lätt och lätt ska jag inte säga. Vi har haft lite tur kan man väl nästan säga och hittat bra personal via kontakter och via ganska enkla kanaler kan man väl säga. Men generellt sett så är det ju ett problem för branschen att hitta bra och kompetent personal. Det är en utmaning, absolut.
Vi har hittills inte bara gått land och rike runt. Alla här omkring som jobbar åt oss nu har alla lokal anknytning och bor i närheten. Vilket förde både för oss och de tjejerna som jobbar i laggården. De kan ju åka hem över dagen och käka och träffa familj och så. Framförallt i helger och så. Och det gör väl det där att kanske lite mindre risk att folk flyttar på sig eller byter så. Och det har ju varit, tycker jag, var en styrka.
Så ingår i deras arbetsuppgifter då?
Alltså det är ju all skötsel kring mjölkkor och de små kalvarna, kor som är intill kalvning. Med ungdjursuppfödning som vi har på en annan gård, det brukar vi oftast sköta själva. Och sen här i stallet eller bland korna så jobbar väl vi efter behov om man säger så. Men annars, tjejerna som jobbar brinner för kor och de får sköta sina dagliga sysslor väldigt fritt. Vi har inte vilken dag vi vill att de gör vissa sysslor. Vi är inte in och petar i detaljer så, utan det, så länge det funkar så får de styra det helt och hållet själva.
Kokunskap.
Alla mjölkbönders kor slaktas ju förr eller senare då, men mjölkbönderna satsar inte alltid på köttproduktionen har jag hört. Om man nu vill tjäna mer på sin köttproduktion, vad ska man göra?
Ja.
Torbjörn Lundborg, expert hos Växa.
Har man möjlighet, och det tycker jag nog ändå har ändrat sig de senaste 5-10 åren. Kornas slaktkroppar har blivit mer värda pengar så att säga, så att de är mer intressanta att föda upp till en bra vikt. Först och främst ska de ju uppnå en minimivikt för att inte de ska få lägre slaktpris så att säga per kilo då. Men sen är det ju det att de ska vara i tillräckligt hull också och formare då. Och jag tycker många har anammat det att om man har platsen så har man kvar dem så att de verkligen är slaktmogna då. Och ett sätt är ju naturligtvis att man inte drar ner intensiteten under tiden de mjölkar utan man ligger kvar så att de verkligen lägger på sig och blir tjocka. För de ska vara riktigt runda när de slaktas då. Eller så tar man dem undan ifrån gruppen och så slutgörde man då. Och det, i många fall så går det att slutgörda kor. Om det inte är något fel på dem, alltså något underliggande fel, så går det att göra det på ett par, tre månader om man kör intensivt på dem då. Och då kan man liksom växla ut många tusenlappar på den tiden.
Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Jag lär ju mig hela tiden mer och mer om lantbruk. Det är ju inte bara hur mycket mat korna ska ha, utan det är vad de får också som spelar roll.
Ja, vi försöker varva våra gräspartier så att vi har väldigt jämn foderstat över året. Vi mixar generellt alla skördar som har blivit under året i princip jämnt så att korna äter samma matsedel. Den stora avsalugrödan för oss är väl höstvete. Och vi har ju etanolfabriken i Norrköping. Så mycket av det vi odlar går till agroetanol som det heter. Ett bra år så är det nog 1200-1300 ton i alla fall. Så allt går inte till foder där vi odlar. Utan vall är ju grunden. Sen äter de rågvete, korn och en mindre del havre. Plus att vi ger åkerböna i ensilagemixen som läggs ut på fodervårdet. Och sen så fodrar vi lite ammoniakbehandlad halm.
Det är ett bra dragspel för oss kan man säga med den ammoniakbehandlade halmen. Vi kör i princip ammoniakbehandlad halm varje år. Men ser man som nu när det har varit några torra somrar och så. Då har man ju det att ta till lite. När man kommer framåt hösten och ser att vi har för dåligt med foder. Kunna köra till vissa djur. Ja, vi kör ju egentligen ammoniakbehandlad halm till de flesta djurkategorier. Men i varierad mängd då.
Vi har en stationär blandare med rivarbord. Den blandar efter ett recept och det ser rätt så lika ut under stor del av året. Så just det där att finjustera i foderstater gör vi rätt så lite. Har vi hittat rätt en gång som vi tycker att de producerar och mår bra på så försöker vi tuffa på under lång tid.
Hur mycket ger en ko per dygn?
Det varierar ju lite grann över året men nu mjölkar väl våra kor här i runda slänga 38-39.
Är ni nöjda med det?
Ja, alltså man kan ju alltid önska lite mer och vi har legat uppemot 40 med periodvis och så. Men det är väl hela tiden en strävan liksom framåt. Men man måste ju även titta på flera parametrar. Allting ska ju hänga med hälsa och fertilitet och rubb och stubb.
Men vi har en årsproduktion som är och nosar på 12 500 kilo och ECM, det har sakta gått uppåt och det är väl det högsta vi har varit på. Så tills vidare får man väl vara nöjd, sen vill man väl ändå. Det är en liten utmaning när produktionen hela tiden ökar liksom. Så man måste vara duktig på många sidor liksom. Det är inte bara att få dem att mjölka massor utan hela kedjan måste fungera för att det ska vara intressant. Men just för stunden känns de sunda och producerar ungefär så. Men rätt så belåtna är vi väl i alla fall för stunden.
Ska jag säga grattis kanske?
nej, det behövs.
Min favoritko.
De individer som oss, vet du, alla man får vara som man vill.
Vem är favoritkon?
I ett sånt här system med robotmjölkning och att de djuren hittar sin egen dygnsrytm. Det är ju så, om man tittar på individ så kan man säga att mitt i natten, kon kommer ungefär samma klockslag. Den kanske mjölkar sig 3 på natten hela tiden. Det här är ju lite borta nu, att man mjölkar 5 på morgonen och 5 på kvällen. Det är ju något som människan har skapat. Så favoritkon i det här systemet är den man inte märker så mycket. Hon ska inte sparka som man ska hantera. Den blir ingen favorit. Men de som har väldigt lite hälsostörningar, producerar bra och man aldrig ser så mycket av. Det kan man tycka är favoritkor rakt av. Sen tjejerna som jobbar, de hittar ju sina individer. De som mästar bland korna. Så
Det är de jag ska fråga då.
Ja, du ska helst fråga dem. De skulle säga att de har 4-5 favoritkor.
Tjejerna kan nog ha alla möjliga namn på dem, tror jag.
Kolla sen då, innan jag går sen, för jag frågar dem. Har ni några efternamn på era?
Här får de ju mammans namn egentligen. Men vi köpte ungdjur här när vi byggde ut mjölkproduktionen då 2009. De gav alla kor det följde tema. Så vi har några, så de hette en porslin, och sen när hon kalvade då fick den en exempel heta Aschett, och det fanns någon keramik hette den, så, och någon hade Volvo-modeller. Vi hade någon GLI och en GLT och så där. Men vi sysslar inte så mycket, men vi har fått med dem på köpet lite, så vi har några sånt.
Så där borta står en Amazon, ja, TV.
Det skulle kunna vara så.
Här kommer de, nu går de ut.
Precis, de kommer ju gå lite ut och in.
De har ganska långt att gå, men ändå håller de sig en grupp. Är det gruppdjur det här?
Ja, det är flockdjur här.
Ja. Det är inte så att några liksom drar iväg, utan de hänger.
Nej, och man ska ju komma ihåg det. Det är ju ett flockdjur, och det är ju ett flyktdjur. Så liksom, det är ju jätteviktigt när man hanterar djuren att man ska vara medveten om det. Så man inte sätter dem i stressade situationer. Och det är tydligt överallt vid all hantering var man vill att djuret ska gå. Med grindar och så klara vägar så de inte blir tveksamma. För det är ju deras enda försvar innan de vart domesticerade. Att det var ju fly, de kan inte skydda sig. Det är det som gör att de går ihop tätt i flockar också. Så det ska man ju ha med sig.
Hur är det att vara bröder och jobba ihop då? Apropå flockbeteende.
Nej, men vi ser inga nackdelar. En del är ju sådana individuella som man jämt ska bli osam som saker. Men jag ser ju bara fördelarna. Dels som man blir sjuk eller skadar sig. Och många moment är ju mycket lättare att göra. Två, bolla idéer och så. Som vi har aldrig haft några problem med det. Vi har väl lite olika intresseområden med. Så man kompletterar varandra. Men jag ser bara styrkan med det.
Hur många generationer är det nu som har haft gården? Är det 3 eller 4?
Vi är ju tredje generationen på den här gården. Våran farfar kom hit i mitten på 50-talet, och då var ju pappa och våran farbror var ju inte så, hade inte så många år på nacken då, tänkte jag säga, de var ju små. Och sen så tog ju de över, och sen har ju vi tagit över efter dem då, som sagt.
Vem är det som sitter på stenen där? Är det framtiden, det är
min,
eller?
Ja, det är framtiden. Det är min son där. Mitt yngsta barn som heter Felix.
Hur tänker ni? Tänker ni att efter oss så tar våra söner eller döttrar över?
Ja, det är helt valfritt. Vi ställer inga sådana, utan det får vara efter intresse. Felix har inte varit med jättemycket tidigare. Sista åren har han varit med rätt så mycket, och det är ju jätteroligt. Men det finns inga krav från oss, utan vi försöker utveckla företaget så det ska bli ett bra, intressant företag. Vem som helst vill bruka det. Dels för att vi vill tjäna pengar. Det är ju ändå moroten och drivkraften i det. Och de här förbättringarna gör det blir rationellare och ett intressantare företag. Sen är det ju kul om någon efter den vill ta över, men vi pratar inte så mycket om det så, utan det får intresse att bestämma.
Vi har ju själva aldrig heller haft några påtryckningar på oss att vi skulle ta över, utan det har ju helt och hållet fått kommit av eget intresse.
Men ni hade aldrig funderingar på att göra något annat?
Inga allvarligare funderingar. Det är klart att någon gång har man väl tänkt i banorna, men liksom, nej, det har aldrig varit någon seriös tanke på att inte vara med och ta över det här.
Inte du heller?
Ja, men när jag var yngre så var det nog så. Det är väl lite som vi har varit i också. Vi har varit i en expansionsfas här, och det var samma när jag var liten, och då var man med och jobbade rätt så mycket med det. Och det, när man var liten så var man, tyckte man nog inte att det alltid var så kul. Så jag var nog inne i liksom, när jag var gick i mellanstadie, högstadie, var jag inte så säker på att jag skulle bli bonde då, men jag var ju med och jobbade i det. Och sen desto mer man lär sig, och när man börjar gå i skolor och så blir ju det intressantare helt enkelt, när man förstår lite mer hur sambanden är. Och sen har det väl intresset växt, och sen de sista 15 åren har vi väl omsättningsmässigt, och i verksamheten är väl 5-6 gånger så stor som den var. Och det är klart, under de där stegen man gör så jobbar man ju väldigt mycket, och det, barnen ser ju det också. Så det kanske sådana saker kan komma efter sånt med, tror jag. Man får nog, man skrämmer nog lite när man är inne i sådana, de där perioderna, helt klart.
Nu är ju er pappa fortfarande med i verksamheten, men kanske inte lika aktiv som tidigare.
Han är med mycket alltså, men det är klart, kroppen säger ifrån. Han har lite problem med några knän och får värk i sina ben. Och sen så det är klart att han har jobbat mycket hela sitt liv så här, så det är inga krav, han har inga sådana krav. Han mår ju som bäst när vi kör mycket och det är intensivt. Han älskar ju att bruka jorden och så att det, han är med mycket, men han har inga krav att han måste, det får gå lite vad kroppen tål.
Han är ju med väldigt mycket, och ibland är det väl så att man kanske kunde önska att de kunde ta sig mera fritid och hitta på mera andra saker och ta det lugnare, men han har ju alltid brunnit för att arbeta och så liksom, och en stor del av hans liv så också, och det är ju jättetacksamt att han är med, och han bidrar med verkligen med mycket.
Hur gick det med generationsväxlingen? Gick det bra, eller var det, är det något tips man kan ge till andra som är...
Ja, det är ju att ta hjälp. Vår revisor var ju väldigt intresserad av generationsskiften. Han hade gjort ett examensarbete en gång i tiden om generationsskiften. Så att framförallt ska man ju sitta ner och prata allas vilja. Och vi har ju två kusiner här, som två tjejer som inte är lantbruksintresserade alls. Men de har ändå liksom kopplingar till gården. Så de har byggt varsitt hus här i närheten. De bor på gården, var sina nybyggda villor. Och sådana saker är jätteviktigt med. Så att alla får tänka vad de har för några mål med det. Och sen är det nog verkligen ta hjälp och ta proffs igen. Anlita de bästa, om vi säger så. Det är små pengar i sammanhanget mot vad det kan bli om man gör det felaktigt då.
Vad behöver man någon utifrån till?
Nej, men någon som har varit med förut och vet vilka problem som dyker upp efter vägen och vad man verkligen behöver prata igenom. Och verkligen informera om att så här ser läget ut och det så här kan vi göra. Och att allas funderingar och frågor verkligen, att det får ta lite tid och att det får mogna och liksom träffas ett antal gånger och liksom samlat och verkligen ha högt i tak, och att alla verkligen får komma till tals och lyfta sina frågor och funderingar, och att inga frågor och funderingar är dumma, och att alla verkligen ges möjlighet att tycka till så att det inte bara hafsas över eller hur man ska lägga upp det liksom. Det är jätteviktiga bitar.
Kopodden av Växa.
Får bita ihop ibland även om man tycker att det känns tungt liksom. Då har vi ett jättebra mjölkpris, men vi har ju varit med om riktiga svackor både 2012, vi var ju bara 3 år efter vi byggde, och då 2015-16, det var när kvoterna släpptes i Europa, då var vi nere på extremt låga nivåer. Jag förstod ju på er att vi uppfattas som positiva, men jag ser lite också där, ska man attrahera folk och jobba i branschen och attrahera unga och vilja hålla på med det. Det enda man kan göra i sådana grejer är att försöka och vässa sin verksamhet, gå och deppa ner sig och framförallt emot anställda och allting. Man får göra allt vad man kan i alla ändar, och man vet ju att det vänder, det har gjort alla gånger. Ska vi kunna attrahera folk och få folk att vilja stanna, så på något sätt måste det vara roligt att jobba om man har en positiv anda.
Vad är mjölkpriset just nu då?
Det är i runda slänga 3,80-3,90.
Ja, per kilo. Vi har rätt så bra halter i vår mjölk. Man får ju betala till fett- och proteinhalter. Så jag tror förra året att vi var nog nosa på någonstans 3,90-3,95 med den efterlikvid. Och jag skulle tro nu på det löpande året att vi ligger någon 20-30 öre över vad vi hade som kalendersnitt. Och sen vet vi inte hur det ser ut i slutet av året. Som känslan är så tror jag vi kommer en hyfsad tapp över 4 kronor. 2015-16, när det var som lägst var vi nere i någonstans 2,40 i mjölkpris, alltså. Så att det är klart att då går det ju tungt, men nu har det varit väldigt stabilt, och det har vi väl egentligen aldrig sett förut, utan det har ju svängt i 3-årscykler hela tiden, och det på något sätt anser jag väl kanske att man måste skapa sig muskler för att hantera de där svackorna och verkligen hålla i pengarna när man är uppe på topparna då.
Kan regeringen hjälpa till på något sätt så att svensk mjölk blir konkurrenskraftigt och det inte köps in billigare mjölk från Polen eller Tyskland till exempel?
Ja, det vi kan göra det är ju att ha lika regelverk, för det är det som är, vi är ju ändå, det är ändå en fri marknad idag, och det är väl därför vi har pratat om de här dalarna och topparna som var förut. Det är ju det att om vi har kostnader påtvingade på oss, så är det klart att något annat land tjänar 20-30 öre till, så är det klart att de bygger ut sin mjölkproduktion mycket, och då väljer det in för mycket mjölk på marknaden. Den blir ju överhettad, och då har vi fått de svackorna. Just nu känns det inte som det byggs ut mjölkproduktion ute i Europa så mycket heller då. Men det är ju viktigt med regeringen att vi inte får den här uttjatade ryggsäcken som det är. Det är ju alltid viktigt när det ändå är en hyfsad fri marknad vi är på.
Om vi bara får likvärdiga villkor. Det är mer rättvist och betydligt enklare att vara med och fightas och tävla då.
Vad tycker ni skiljer sig då i villkor? Är det Sverige och övriga Europa?
Idag är det ju det här med beteslagar och sånt. Det är klart att den skapar ett problem så till svida, tycker jag. Att liksom, det är klart att det ska finnas betande kor och så. Men på något sätt så är det väl ändå marknaden som ska... Vill någon köpa betesmjölk, så är det ju någon sätt att då ska det ju efterfrågas av marknaden och inte efter en lag, för liksom det blir ju standard på något sätt står, och det finns ju inte i andra länder. Det går betande kor i alla länder liksom, men då kör man ju ett koncept för det. Då kan man sälja betesmjölk. Det här, om all mjölk är betesmjölk, kan man ju inte sälja och ta ut något betalt. Det är ju som att köpa en bil. Om alla bilar står fullutrustade, så är det ju ingen som kommer betala för extrautrustning. Jag ser det som det här då. alla sådana regler ska man ju tänka på. Betslagen är bara ett exempel. Liksom. Så fort det kommer bli lagstadgat fram, då har man ingen möjlighet att ta ut det på marknaden. Det ser jag som ett problem när man börjar peta i det med lagar så. Generellt så är det bättre att man tar ut det på marknaden. Vill konsumenten betala för att det är en styrka att korna går ute, så är det klart att du bara kör det konceptet.
Konsumentfrågan.
Vad är egentligen skillnaden mellan en ekoko och en konventionell ko?
Ja, skillnaden på själva djuret är inte så stor då. Men däremot så är ju förutsättningen för att producera ekomjölk och konventionell lite olika.
Torbjörn Lundborg, expert hos Växa.
Och när det gäller ekomjölksproduktionen då, så där får man inte lov att använda vissa insatsmedel då, som man får lov att göra i konventionell produktion. Och då är det konstgödsel till exempel. Och man får inte bekämpa med några kemiska medel på eko. Så det är ju liksom framförallt det djuren äter som det står skillnad på. Så finns det ju skillnader i hur foderstaten får vara sammansatt också. Och då måste det vara en lägsta nivå utav grovfoder då. Och den är lite olika om det är för mjölkkor, ungdjur eller kalvar då. De reglerna finns ju inte alls på konventionell sida då. Och sedan så är det så att det är ju skillnader i inhysning. Ekodjur ska hållas i lite större utrymmen. De ska helst också vara lösa. Det är ett kommande krav som är. Kalvar och sånt ska hållas i grupp tidigare. En annan sak som skiljer när det gäller djuren där är också att deras kalvar då ska ha mjölk under en längre period. Ytterligare, ja, i alla fall minst 3 månader. Man kan naturligtvis ge mer mjölk i vilket system som helst då, men där finns det ett krav på det då.
Och om vi då pratar en konventionellt hållen ko, hur länge får den mjölk när den är kalv?
Vanligtvis brukar de få det i 2 månader då. Och skillnaden är också när man har en ekokalv så måste den få sötmjölk som vi säger då. Det är komjölk hela uppväxttiden då. Många konventionella lantbrukare använder komjölk eller sötmjölk också så att säga. Men man kan också använda ersättningsmjölk och det har man inte tillåtelse att göra i krav då. Sen är det vissa djurhälsonyckeltal som man följer då, som man måste liksom ha extra koll på när det gäller eko då. Så lite tuffare krav är det. Och när det gäller växtodlingssidan då, eftersom man inte kan gödsla hur mycket som helst med konstgödsel då, så blir ju skördarna lägre. Och det är väl framförallt kanske spannmålsodlingen då. Och det gör ju att det går åt mer areal för att samla ihop foder till de här djuren. Och då blir det ju naturligtvis kostsammare på det sättet då.
Kor. Kor. När ni fick priset, det var första gången det delades ut det. Var ni överraskade?
Ja, det kan man väl inte säga annat än att man alltid äter sådär. Liksom. Det är väl inte, det var inget man hade räknat med.
Man fick ju reda på lite innan när man blev nominerad och då var man väl väldigt snopen då. Det kan man väl säga. Men som sagt var det nytt, man visste ju knappt om det heller i tidigt skede där. Det var ju som sagt för första året och jag tycker nog att nivån på de som blir årets mjölkbönder successivt höjs. Alltså det,
så
det,
blygsam du.
Nej, det är nog rätt mycket sanning där tycker jag faktiskt.
Fick ni någon sån här inspirationsresa då också eller?
Ja, man fick ju välja lite själv. Vi var ju runt i Holland och de var ju tidigt ut med robotmjölkning och vi var lite nyfikna vad de hade lärt sig av sina erfarenheter. Och det var väl lite något som man kanske hade anat eller visst innan det här, just att vi inte maxar jättemycket kor per robot. Och helst de som hade viktigt hög produktion. Ska man ha fördelarna av det så var det väl sånt vi såg då.
Ja, det var intressant. Dels prata med producenter i något annat land och se hur de såg på sin verksamhet och löste sina problem.
Jag kan bara säga ett ord, får vi se vad ni funderar på då. Hållbarhet.
Det är nog något som måste genomsyra rakt av, att vi tar tillvara på den näring som kommer från gödsel liksom, och det har man ju gjort, det är en ekonomisk fråga också. Men absolut, det är något som måste ligga i bakhuvudet hela tiden.
Ja, verkligen. Alla investeringar och så man gör måste man ju ha med hållbarhetstänket.
Det är jätteviktigt att vi tänker på alla när vi investerar och så. Dels det här med djuromsorg, oavsett vad vi själva tycker. Vi har rätt så mycket unga idag, mycket veganer och så. Och säga att de tänker fel och så, det är ju inget vi kan göra. Utan det är bara att förhålla sig till och tänka på de stallar vi bygger. Allt att det är en god djuromsorg. Och samma nu med våran solel här, det känns jättebra.
Det är en spännande investering att producera sin egen ström.
Ja, blir det till och med ström över? Eller?
Ja, sett på årsbasis så blir det inte. inte ström över. Vi gör ju av med lite mer ström än vad vi totalt producerar. Men just precis här och nu så producerar vi ju, kan kika här. Vi,
du har allting i mobilen där.
Vi producerar för tillfället 110 kilowatt och av med 37 just här och nu när vi står.
Igår var det rekord att producera över 1000 kilowattimmar på dagen igår när det var soligt och fint.
Vi har ju bara kört med anläggningen sedan i februari än så länge. Det hade varit ännu mer tacksamt om vi kunde lagra strömmen som överproducerar på dagarna och använda den på nätterna.
Det finns, men än så länge är det lite dyrt med batterilagring.
Om jag säger öppna landskap då, var hamnar vi då?
Vi ju, tycker ju det skulle prioriteras ännu högre än vad det gör, kan man väl absolut tycka. Från en annans sätt att se det på så är det ju väldigt tråkigt om vi inte kan bibehålla ett öppet landskap. Och det är ju följden som blir om man inte från politiskt håll och så jobbar för det. För det är ju inte alla marker att det ekonomiska utbytet alltid klarar sig på egen hand. Då blir det ju att många marker kanske växer igen.
Som hemma här också, vi har ju ett mindre skogsparti som har varit skog tidigare som vi nu väljer att göra betesmark. Dels är det närheten till stallet här för kor som är nära till kalvning och sånt. Och sen är det ju mycket trevligare när det är öppet och ett betat landskap. Man vill ju bo där det är lite öppet, inte in på storskog liksom. Så, men det, sen är det ju en annan problematik, det är ju koldioxidproblematiken idag där också. Skogen är ju jättebra för oss, klimatnyttan med den är ju bra. Så att det är ju alltid två sidor av myntet och det är något man bara får vara ödmjuk inför.
Finns det något tips ni skulle vilja ge till andra lantbrukare som eventuellt lyssnar här nu? Är det något som ni vet att det här är vi verkligen bra på? Det här kan vi tipsa om.
Dels det här att vara lite optimistisk och att det är kul på jobbet som smittar lite så. Och sen att släppa ansvar och inte vara med och peta för mycket. Jag tror ju att många vill jobba och få styra sina dagar rätt så mycket. För det kan vara ett så tungt jobb det här då. Det är bara något som jag känner, som jag tror på själv, i och med att vi har haft så bra personal. Ser man att det funkar, så även om jag kanske inte hade gjort 100% lika själv, så varför ska jag röra i det om det inte är något problem?
Bara för att röra i det?
Ja, bara för att visa att jag skulle vara chef. Liksom. Det är min tanke, att jag tror att folk vill ha det så.
Och att man visar att det är okej att göra fel och att vi själva gör ju ganska ofta fel liksom och sådär, och att man inte försöker att mörka det. Alternativet till att göra fel, det är ju många gånger och inte göra så mycket liksom, då vet man att då gör man inte fel. Men håller man på med massa olika saker så blir det fel ibland.
Hörrni, tack så mycket för att jag fick komma hit.
Tack så mycket.
Till Eneberga och sen får ni återgå till era sysslor då.
Ja, det är lugnt.
Det blir jättebra.
Kloka ord från bröderna Johansson för att avsluta mitt besök på Eneberga gård. Ja, vi tog faktiskt hembakta bullar och en kopp kaffe med mjölk såklart. Och jag tänkte bjuda er på min dummaste replik som ni inte hört, men som jag sagt under dessa 10 kopoddar. Ja tack, gärna kaffe. Har ni mjölk? I nästa Coop-podd anländer jag till den 10:e och sista vinnargården av Växas och Ludvig & Companys pris Årets mjölkbonde. Hos Aron Cedergren på Kristinelund.
Behöver vi ha 1,5 kalv om dagen.
På riktigt?
Ja, en 50-55 kalvningar i månaden är optimalt. Och det är ju lite det som är att ha den motorn igång, pulsen. Att ha ett jämnt flöde, det är ju lite av hemligheten.
Är det det du menar när ni pratar om fullt i stallet?
Ja, det ska jag helst vara.
Vi hörs i Coop-podden 10. Tack för att ni lyssnar. Tills vi hörs igen. Ha det bra. Hej.
Du har hört Växas Coop-podd med Lotta Bromé. Och om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt.
Jo, hörni, trodde jag att jag glömt? Såklart inte. Inte bröderna heller. Så efter kaffet och bullarna så ringde de tjejerna i stallet för att kolla det här med favoritkorna.
Ja, favoritkon som jag tidigare sa var ju de där som inte syns. Men vi är tvungna att fråga tjejerna som jobbar med varsin favoritko. Och då har vi Josefin som jobbar åt. Och hon har en favoritko som heter 3163. Och det är väl bara att hon är så fin och duktig och sköter sig. Sen har Ellen som jobbar åt oss. Ellen har en förkärlek för bruna kor. Och det här är en brun med rätt så mycket vitt i. Och den heter 3294. Och sen Marie, hon tycker om de här korna som producerar bra. Och hon har den som heter 3117. Och sen är ju de här som kommer fram och individuella. Vi som jobbar mest med rekryteringsdjuren. Och där, vi vet ju till exempel att det finns en kviga som heter 3424. Den är brun. Och när vi håller på att seminera andra kvigor kommer hon alltid fram och ska prata och hälsa och kolla vad som händer. Och sen har vi...
Pappa kör runt här nu.
Han gillar att klippa gräs. Och sen har vi några mindre kvigor som alltid följer efter oss och buffar på oss. Bland annat en som heter 34. 5,75 som alltid syns. Och du hade någon, Petter, som du...
Ja, 35,60 är väldigt social. Hon följer med som en hundvalp bakom en och går alltid in i en om man stannar, för hon är precis bakom. Det är ett trevligt inslag med de som är lite extra sociala.